Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till avsnitt nummer 6 av veckans samtal. Som alla tidigare avsnitt tillsammans med mig själv, Johan Ahlberg, och idag med Tobbe Blom, eller Tobbe Trollkarl som han även är känd som. Ja, Tobbe är ju verkligen Tobbe Trollkarl med hela svenska folket, och för mig så är han ju givetvis en familjeunderhållare och trollkarl, men även en programledare och tv-personlighet. Tobbe slog igenom 1998 i det så härliga programmet På rymmen där han var en av rymmarna. Och sedan dess har Tobbe hunnit med att vara med i mängder av program såsom Lattjo Lajban, Idol, Let's Dance, Talang, Smartskalle, Tidsdäckarna, Dansfeber, Tobbe Tricks, Kändishoppet och nu senast programledare i Torsk på tuben. Vi kommer att prata om Tobbes uppväxt, karriär, trollkarlsbranschen, Las Vegas, innebörden av att inte ingå i finkulturen, hur det är att få ett barn 10 veckor för tidigt och mycket, mycket annat snack. Glöm inte att fortsätta höra av er till mig på antingen Instagram, det heter Jo Ahlberg med ett o, eller på Twitter, det heter Jo Ahlberg med två o. Ni får även gärna gå in på min hemsida som är veckanssamtal.se, och där hittar ni avsnitt, nyheter och mycket annat sköj. Jag tyckte verkligen det var så fantastiskt trevligt att få träffa Tobbe, och för er som aldrig har träffat Tobbe så kan jag bara säga att han är verkligen precis lika trevlig som han framstår som i tv-rutan eller på scen. Så tack så mycket Tobbe, och nu tycker jag vi bara vill slänga på avsnittet med Tobbe Blom, eller Tobbe Trollkarl om så vill. The next stop's where I get off. Hur mår du Tobbe?
Jag mår väldigt bra, tycker jag. Ja, herregud, det är tisdag morgon. Barnen är lämnade på dagis. Jag har tränat och nu sitter jag här med dig.
Vi sitter i en katakomb i Stockholm.
Ja, beskriv det här.
Alltså, jag skulle säga så här, om ryssarna kommer, då ska man gå hit.
Ja, korrekt. Kommer ebolan, gå hit.
Ja, verkligen.
Det här är alltså långt, långt, långt ner under jord. Det är jag, ett gäng trollkarlar, vi delar det här som replokal / lager / kontor. Kontor har inte blivit, men det är, ja, vi kan vara här nere och repa. Och som du ser, det är mycket magisk rekvisita här runt omkring oss.
Men det är ju alltså fyllt med, alltså det är ju proppat. Det är som när man kom in här så sa jag, alltså det är verkligen trolleri. katakomberna.
Ja, det är det. Här kan du hitta allt mellan himmel och jord när det gäller magisk rekvisita. Här är stora illusioner, stora fläktar som du kan krypa igenom, till små trollstavar, till, ja, men i princip allt.
Ja, det är fint. Du måste ju vara en av få personer som är mer förknippade med Tobbe Trollkarl än Tobias Blom.
Mm. Jag hoppas inte någon annan är förknippad med Tobbe Trollkarl.
Nej, men jag menar, att du har ett artistnamn. Ja, visst, alltså, det finns ingen annan i Sverige som är så förknippad med ett artistnamn som dig, va?
Vad kul att du säger det. Jag tänkte på det senast igår kväll. För att ibland när jag gjort gig så jag brukar inte googla mig själv som alla kända människor. Men jag brukar alltid kolla på hashtaggen Tobbe Trollkarl på typ Twitter och liknande. Liksom se vad folk skriver. Mest för att se, kul att se om folk tycker om shower och sådär. Och det slog mig då att, alltså, kollar man Tobbe Blom, ingenting. Tobbe Trollkarl, ja, ganska mycket. Och det där är något som jag för ett par år sedan var så här, men gud, nu är jag... Jag ska inte säga att jag är trött på det och skulle sluta, för det kommer jag nog aldrig göra. Men jag var lite så här, men vad fan, det där får inte ta över liksom. Jag
men känner... du säger ändå Tobbe Blom.
Ja, precis.
Det heter ju Tobias.
Ja, fast ja, men jag är alltid Tobbe.
Okej.
Okay. Ja, Tobias är bara min mamma och Marco som säger faktiskt.
Okej.
Okay. Ytterst två. Nej, men så det är Tobbe. Men det är inte ens att alla känner mig till det namnet. Men säger man Tobbe Trollkarl så vet nog den största delen av Sveriges befolkning vem jag är.
Vem skulle du förklara att du själv är då? Och ska vi säga Tobbe här nu?
Ja, det gör vi. Mm. Det är absolut. Nej, men jag vet inte. Det där är lite så här som jag brottas med också. För att jag har gjort Tobbe Trollkarl nu i snart 25 år. Och ibland tröttnar man lite på det och känner att jag skulle vilja göra lite annat. Till exempel när jag går in och gör TV, som är min andra del av karriären. Gör jag vuxen TV, då vill jag kanske inte egentligen riktigt vara Tobbe Trollkarl. Då är jag med Tobbe Blom och gör en annan grej. Och jag försöker särskilja de där rollerna, men det är inte så himla lätt. Det är ganska lätt för mig, men det är ganska svårt för andra. Till exempel förknippar många producenter mig väldigt mycket med just, alltså, Tobbe Trollkarl, och då tänker man barnprogram, när det kanske inte är det allt jag vill göra. Och liknande. Så det där är två roller som jag försöker hålla isär. Och hur jag jobbar på det, ja, det är en lång utläggning.
Men vadå, alltså, kan det hindra dig i att få diverse programledarjobb också, eller?
Jag vet inte, jag hoppas inte det, men jag tror det. Jag tror att när man liksom har gnuggat in den här Tobbe Trollkarl så jäkla hårt som jag gjort under många år och fortsätter jobba med konstant, så tror jag att det är svårare att göra en karriär vid sidan om som Tobbe Blom. Det blir liksom, nu ska jag villigt erkänna att jag är sjukt lyckligt lottad. Folk har inte riktigt stoppat mig i ett fack. Jag får fortfarande hoppa runt och göra massa olika program. Jag får göra massa olika föreställningar. Det är vuxen, det är barn, det är allt möjligt. Och det är jag sjukt lycklig för. För att den dagen det bara blir något av dem, då är det inget roligt längre. Det är halva prylen att få hoppa runt och göra massa olika saker.
Behöver du det för att känna dig stimulerad också?
Ja, det är verkligen, det är A och O för mig. Att verkligen få utmana sig själv. Det är sån jävla klyscha. Jag tänker inte ens på det när jag säger, oj, här kommer en utmaning. Jag säger ja när det kommer någon galen grej, så bara, japp, nu kör vi. Och sen efteråt kan jag komma på, fan, vad modig jag var som hoppade på det där. Vilken utmaning. Mm. Men det är kul, för då får man också göra väldigt många olika roliga saker. Senaste åren har jag fått lära mig simhopp, jag har fått lära mig...
Till och med vann
det. Ja, till och med vann det. Jag har fått lära mig dansa i Let's Dance. Jag har lärt mig, vad heter det? Skridskoåkning i Pippi på is. Jag har fått lära mig, man får lära sig så sjukt mycket. Mm. Och det är väldigt roligt. The next stop's where I get off.
Om vi tar lite från början då. Mm. Du är väl född och uppvuxen i Stockholm. Är du från Kärrtorp eller?
Nej, jag har gått i Kärrtorps gymnasium.
Okay.
Men jag är född bredvid, i Bagarmossen. Så jag är född och uppvuxen i Bagarmossen. Men gymnasiet var i Kärrtorp.
Hur var det att växa upp där då?
Det var väldigt bra. Bagarmossen är så här toksegregerad stadsdel. Alltså verkligen, du kan dra med en linje på en karta så här, den fina delen och lugna delen. Och lite mer ghetto-delen. Och jag bodde i den lugna, fina delen. Men jag var i ghetto-delen.
Exakt så har vi i Göteborg där jag är uppvuxen också.
Ja.
Då har vi, det heter Tynneredsvägen.
Ja.
Och på ena sidan där så är det skottlossning och kalabalik. Ja. Och på andra så är det barnfamiljer.
Ja, det är
eller det är ju barnfamiljer i skottlossningsområdet också. Men
en annan sorts. Det dras galet. Olika folk till olika områden.
Helt galet.
Ja, det är verkligen. Och det där kommer nog aldrig att ändras i känslan. Så har det varit hela mitt liv och det kommer nog fortsätta vara så. Just där i alla fall, i känslan. Tyvärr får man väl säga. Men det var bra att växa upp där tycker jag.
Men vem var du i skolan då?
Jag var pajasen.
Du var det?
Inte helt otippat, eller hur? Trolla började ju strax innan jag fyllde 15. Men det var, jag var pajasen som på något konstigt sätt fick hänga med de coola i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men på något sätt så, jag vet inte om jag använde humorn till att bara vara en i gänget där. För jag har alltid hängt med dem. Alltid. Både på gott och ont säkert. Så jag har bara senaste åren börjat fundera lite grann på, jag har så sjukt dåligt minne från hela min ungdom. Det enda jag vet är att den var väldigt lycklig. Folk pratar ju om sin tonår som någonting tufft och man skulle ta sig igenom. Jag vet inte om jag är dum, om jag har förträngt, men jag ser bara en enda lång glädje. Det var så sjukt kul.
Det är ju väldigt ovanligt faktiskt, ja, att man säger.
Allting var... Det var säkert jobbigt någon gång, men jag kommer bara ihåg allt det roliga. Sen att vi levde rövare något så in i helvete. Men det är en annan pryl. Det var bara väldigt, väldigt kul.
Jag har hört att, eller någon historia om att du satt längst bak i klassrummet på någon typ geografi kanske det var.
Mm.
Och att du skulle ha, det kallas inte utvecklingssamtal, men du skulle ha betygsprat.
Ja.
Vill du berätta den här historien? Den är väldigt rolig.
Ja, men det var tyska faktiskt. Vår tyska lärare Margit Pohl. Det är också så där. Jag har klarat mig genom livet genom att jag vet inte om jag har varit lite så här social kameleon. Kunna föra mig i olika, för att jag har aldrig pluggat, men ändå fått bra, inte bra. Jag har fått okej betyg, men vet, man har smörat upp lärarna i brygga. Och det här var precis en sån grej. Tyska, jag tror att det här var i trean, det var fan avgångsbetygen.
Oj.
Och på den här tiden då så snackade man ju innan då, några veckor innan, och så bara, du kommer få det här och det här. Och då tog hon ut en och en i klassen och så pratade de utanför. Folk kom in, vissa var glada, vissa var ledsna. Och så i slutet då så sitter vi fem grabbar längst bak, liksom grabbarna grus. Och de säger, aha grabbar, ni har ju samma betyg allihopa, herregud. Jag behöver inte ta ut er en och en i korridoren. Och vi bara, nej det är lugnt, skicka på betygen Margit. Och hon bara, ni har tvåor allihopa. Då var det ett till och med fem.
Ja, just det.
Och då säger jag... lite på skämt, men du vet, det finns lite allvarligare också. Jag bara, men hörru, vad fan, jag är ju bättre än de här snubbarna, kom igen. Och alla skrattar. Varpå hon bara, du har rätt, de får en etta och du behåller din tvåa.
Sänker fyra pers.
Ja, jag sänkte dem till ettor. Jag hade tänkt att jag kanske kunde få en trea där. Men nej, det var hon sänkte de andra. Så förlåt Jimmy, och vilka var det mer? Jag tror att det var Dahlberg. Ja, förlåt.
Det är så sjukt taskigt av henne alltså.
Ja, det är så. Men det hör man nästan på namnet, Margit Pohl.
Ja, hon var tysk också.
Ja.
Tuffa.
Ja, hon var mycket tuff.
Men hade du något annat intresse i skolan sådär, eller i uppväxten?
Som alla andra så provade jag på oerhörda mängder sporter. Men var skitdålig i allt. Mm. Spelade hockey i 10 år och var jättedålig. Men till och med det var även så uppenbart att jag var sämst. Och du vet, jag var aldrig med när det skulle toppas. Och du vet, jag fick verkligen, du vet, värma saft. Och var, då ska tilläggas, det var inte så elitistiskt som det kan vara idag. När jag säger toppas så var det kanske de gjorde det typ mot slutet. Det var verkligen så att alla fick vara med. Men jag var verkligen sämst. Men det var inte jobbigt heller. För det var lite latcho liksom. Vi hade kul. Men utöver det så var det väl... Vad hade jag för... Ja, jag önskar jag kunde säga att det var bara trolleri. Det var det väl inte bara. Det var väl mycket bus och trolleri. Och, nej, men jag var nog, du vet, helt vanlig förortskille.
Men du började med trolleri när du var 13 eller?
Ja, precis. Jag snodde ju... Min kära fars pappa har ju alltid trollat när han var liten, och farfars far, så det har gått lite grann i släkten. Men och dealen var då att, för jag är uppvuxen med att få se trolleri varje år när jag fyller år, så stod pappa där och trollade med mer eller mindre bra/dåligt resultat. Olika varje år kan man säga. Så jag var ju väldigt invand med det där och ville ju såklart veta hur går det till. Och dealen var att när jag fyllde 15 så skulle jag få trolleriväskan och lära mig allting. Men jag visste vad den var, så jag snodde den och öppnade den vid 13 års ålder och började smygträna. Så när 15-årsdagen kom, då kunde jag allting.
Så, men det följde sig naturligt att det var det du skulle syssla med också?
Ja, det gjorde det. Eller jag ska säga att det följde sig naturligt att jag skulle stå på scen. Det hade jag ju nog gjort i vilket fall som helst. Men trolleriet blev ett sätt att underhålla. Blev det. Annars hade jag nog idag varit en liten halvdassig skådis någonstans på någon varieté någonstans. Men ja, det blev ett sätt att underhålla. Men det stod nog ganska klart ganska snabbt att det var på scen jag skulle stå.
Hade du ett stort bekräftelsebehov när du var liten?
Inte säker på, och det där har jag försökt analysera med mig själv, om det är bekräftelse. Jag skulle säga att det är mer bekräftelse idag, för nu vet man liksom vad det handlar om, liksom vad det är för insatser när du ställer dig på scenen och vad du får och vad du ger. Då visste man ju inte det på samma sätt. Jag gjorde det för att det var lacho, precis på samma sätt som jag har gått genom hela mitt liv, tagit det med en klackspark, gått på lust och gjort det roliga. Skulle man kika på det så är det säkert en del av ett bekräftelsebehov i ung ålder, definitivt, men inte bara, utan bara så här, det här är kul, jag gör det, punkt.
Framför människor då?
Ja, lite så, och så är det ju såklart en boost att man får liksom publikens energi tillbaka.
Men så kan jag, alltså för mig så är det väl så, just speciellt med den här podden, att jag gör ju det för att jag tycker det är kul.
Ja.
Men jag tror ändå att det är något slags bekräftelsebehov, att man vill att folk ska lyssna.
Och det
man vill
bottnar ju i det. Och jag tror ännu mer idag, för att jag menar, när jag var liten, då fanns det ingenting som hette sociala medier överhuvudtaget. Jag tror inte att bekräftelsebehovet var lika utvecklat, i fel att säga. Det har alltid funnits, men inte på samma sätt. För att idag, folk som växer upp, ni matas ju stenhårt med, alltså bekräftelsebehov vet en 12-åring idag vad det är för någonting och vad det innebär. Så jag är inte riktigt säker på att det är samma pryl. Men det är klart, det bottnar ju i det. Vad man än väljer att kalla det, så vill man ju ha bekräftelse för det man gör. Såklart.
Nu är du väldigt etablerad i Sverige.
Tack.
Nej, men det behöver du inte ens tacka för, det är du, ja. Du vet ju. Men känner du dig någon gång hotad av andra trollkarlar?
Åh, vad intressant. Nej, det gör jag inte. Tvärtom, så vi har sedan ett par år tillbaka, eller egentligen ganska länge. Som sagt, vi är 5 trollkarlar som sitter här nere. Vi är väl en 40-50 som trollar professionellt i Sverige. Jag känner allihopa mer eller mindre väl. Vi försöker lite grann ta efter ståupparnas värld, som är oerhört supportive till varandra, som hjälper varandra och liksom stöttar varandra. Och det gör vi med. Sen finns det bland trollkarlar lite mera ska vi säga individer än vad det kanske finns bland ståupparna. Trollkarlar kommer ur nördar, punkt slut. Murvlar som tycker om att sitta hemma. Och då blir det drar speciellt klientel till sig ibland. Men de allra flesta är väldigt trevliga och väldigt vanliga. Och vi försöker supporta varann jättemycket. Och jag tycker att vi lyckas. Jag känner att jag får supersupport ifrån andra om jag ställer frågan. Och jag försöker hjälpa andra, både proffs och yngre, liksom, ifall de frågar mig. Så svar på frågan är också, eller en del till varför jag inte känner någon större hot, är för att jag är nästan, och det här kan låta lite kaxigt, men jag är nästan ensam på min spelplan. Av 50 proffs, om vi säger att det är det exakt, så jobbar 48 enkom mot vuxen publik och 2 jobbar mot en familjepublik.
Vem är den andra?
Ja, nu, ja, vad finns det? Daniel Karlsson till exempel, som okay. Gör kaninen på SVT. Jätteduktig och supertrevlig och superbegåvad. Han är väl kanske den enda som kanske, om man säger, känd barntrollkar. jag ska inte säga barntrollkarl, familjeunderhållaren. Och så finns det några som kanske bara gör kalas och sånt. Men det blir det här också, när man är etablerad genom tv, så då får man en liten egen spelplan på den vänster. Och så kan man vara några på den spelplanen, men vi är väldigt få på den spelplanen, ska jag säga. Jag ska inte säga att jag är ensam, men vi är väldigt få, vilket gör att konkurrensen inte känns jätteläskig. Och jag vet ju att idag, för att få det här, när jag började göra TV 98, 99 och som sen fick sitta i Latchelajman en massa år, det var ju enorma tittarsiffror. Jag fick ju sitta där och nöta in mitt varumärke varje morgon för 300 000 barn och föräldrar. Och det är klart, den TV-tiden, det kommer du inte få idag. Punkt slut. Det är liksom, det kommer vara svårt att nöta in en karaktär så hårt som jag och många med mig fick möjligheten att göra. Vilket såklart är bra för mig.
Men alltså du har ju något slags monopol, kan man ju säga, på familjeunderhållning. Ja. På något sätt, om ni är bara ett, två stycken som jobbar professionellt mot det.
Ja, om man säger bland trollkarlar. Sen har vi liksom alla musiker och sånt också. Så att jag ska inte säga att vi är ensamma på spelplanen, men vi är ganska få.
Men varför kommer inte fler då? Om det finns...
Det finns väldigt enkelt svar på det. Och det är... Det grundade ett beslut som jag tog för många år sedan. Det är så här, när man börjar trolla så börjar man ofta med en kortlek. Det är det enkla. Och så lär man sig några coola grejer. Och sen går många över och börjar göra lite barnkalas här, för att det är lite enkelt, tror man, innan man förstår vilken komplex publik en familjepublik är. Och då blir många lite så här clowniga och daniga och tror att nu ska jag göra barntrolleri. Och sen så kommer de på att nej, men det här är inte det minsta coolt. För det är så här, som familjeunderhållare, vilket jag är, kommer du aldrig komma in i kulturens finrum. Folk kommer alltid att se ner på en familjeunderhållare. Punkt slut. Det bara är så. Och det är lite grann mitt mission här i livet, att ändra på det. Det är mycket coolare att bli en vuxen artist, till exempel Labero då i trollerivärlden. Och det är därför 99,9 av alla som trollar, alla unga som kommer nu, killar och tjejer, de siktar mot det. För det är inte coolt, det är inte hippt, det är inte på något sätt häftigt att liksom stå och underhålla familjer. Men jag bestämde mig för många år sedan att det här är jag bäst på. Nu menar jag inte bäst av alla, utan bäst av vuxenunderhållning och familjeunderhållning. Så är jag bäst på familjeunderhållning. Och då ska jag fanimej vara konsekvent i det. Och det har jag varit, och det tackar jag mig själv för att jag hade sinnesnärvaro för att ta det beslutet. Istället för att försöka kriga på en plan där jag vet att jag inte är liksom topp. Jag kan underhålla en vuxen publik när som helst, men det är familjepubliken jag är som absolut starkast. Och där måste man lite grann som artist analysera sig själv. Och så får man bara acceptera, nej, kommer aldrig komma in i kulturens finrum. Och det har stört mig genom åren. Men idag så skiter jag hårt i det.
Ja, det är rätt. Men du måste väl någon gång kunna känna liksom att fan, det skulle väl vara coolt att köra upp liksom en show som Joe Labero också.
Ja, men faktum är att jag får ju göra det. Om du ser det här, du ser det stora illusioner här, det stora fläktar. Och förutom Labero så är jag den i Sverige som har överlägset mest stora, vi kallar det här illusioner när det är stora liksom apparater. Jag har fått göra det under många, många år. På till exempel Gröna Lund har jag stått på flera år. Och på Skansen har jag fått liksom köra lite större nummer. Jag har även gjort lite mindre turnéer där man har, ja, du vet, man fyller ett konserthus och kör lite större föreställning. Så jag har fått göra det. Men jag skulle vilja göra det mer. Men fortfarande mot en familjepublik. Men då blir alltid det här problemet. Familjepublik, de förväntar sig att det inte ska kosta någonting. Också en sån här tråkig grej med när man jobbar mot familjepublik, då ska det inte kosta någonting. Man tänker med barn, då ska det vara gratis eller väldigt billigt. Och då blir det svårt att få ekonomi i saker. Och då får man hålla det mindre än vad man kanske skulle vilja göra. Jag skulle älska att dra ihop en fet jävla Labero-föreställning och dra ut på vägarna och köra mot barnfamiljer. Men det skulle inte gå rent ekonomiskt, tyvärr.
Menar du att du inte skulle vilja stå i Vegas och liksom köra världens show. Liksom. Det måste ju ändå vara någonstans liksom.
Ja, nej, men nej, nej. Nu, jag åker till Vegas varje år. Jag har gjort det 10 års tid med vänner.
Oj, vart bor du då någonstans?
Fråga mig snarare vilket hotell vi inte har bott på.
Okej, okay. Har du bott på Stratosphere?
Nej, men vi har varit där. För fan vad sunkigt det är.
Ja, jag bodde där.
Du går inte bakom Stratosphere. Det är såna, alltså det är dealer. Det är det värsta, alltså ett av de värsta ställena precis bakom öster om Stratosphere. Det är fruktansvärt. Åkte du uppskjutet där när du var där? Längst uppe på toppen?
Nej, alltså jag åkte hissen upp och satt jag där. Det är en restaurang längst upp. Ja, för er som inte har varit där så är det ju... Längst ner på strippen så är det ett långt torn som går upp i...
Fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt.
Det är jävligt billigt. Ja. Och så längst upp då så är det, jag tror att det är 200 meter över marken. Det är ett jättetorn. Och där uppe så finns det finns en berg-dalbana som de har stängt. Jag åkte in innan de stängde den, men det började lossna muttrar. Oh. Och så finns det så här fritt fall och så finns det, och det är helt sjukt. Uppe på 200 meter så är det ett uppskjut. Så du är uppe på så här 260 meter ovanför Vegas. Och den sjukaste av dem alla, det är... Tänk dig som 30 meter raksträcka, en vanlig berg-dalbana. Du sätter din vagn och så går den bara 30 meter rakt ut mot, alltså rakt ut mot stupet. Och så när du sätter dig så tippar de bara tjuff, så du bara åker rakt mot stupet och så stannar den, åker upp och så gör den samma grej igen.
Ja, det är så vidrigt. Men den baren längst upp var ganska cool.
Ja, den är mysig. Den är mysig. Men det är kul för på Stratosphere. Det här är bra tips. De har den billigaste crapsen, alltså tärningen. Mm-hmm. Det är ju bara, ja, det är ingen mysigt klientel som är där. Men om man vill spela tärning, vilket annars kan bli ganska dyrt, kan man spela det där för ganska billiga pengar. Så det är ganska kul.
Men vad menar du att insatsen är låg?
Ja, precis. Jag tror att de har lägst insatser i hela Vegas. Det är något så här, du vet, $1 eller $5. Så att det är verkligen, du kan spela länge utan att bli ruinerad.
Okej, men hur kommer det sig att du är där så ofta då?
Nej, men vi åker dit varje år och ser massor utav shower. Alltså ren inspiration. Och jag älskar den där stan. Många är så där, du vet, kommer in, festar som en råtta i 4 dygn och så vill de aldrig mer se stan på ett år. Och de frågar mig, hur fan kan du åka tillbaka och vara där en vecka? Men jag älskar den där stan. Vi ser 2-3 shower varje dag. Man dricker någon liten drink på dagen. Du vet, vi tillhör inte det vanliga klientelet. Det är liksom varannan dag så går vi och lägger oss klockan 11 och är uppe klockan 7 och tränar innan man liksom hänger i poolen och sen börjar showerna. Så det är lika mycket inspiration som det är... Det är mest inspiration. Hela den där stan, jag blir helt paff varenda gång jag kommer dit. Jag älskar den.
Är det avdragsgillt att åka dit för dig?
Ja, det är det. Men jag måste redovisa vad det är jag gör för någonting under liksom dygnets alla timmar, vill jag på att säga. Och det, oftast när vi åker dit så är det ju på en magisk kongress. Och då visar man bara det. Men annars så, vi fyller de där dagarna. Vi träffar illusionsbyggare, träffar andra trollkarlar där, har möten. Vi har fått även uppträtt där. Mm. Vilket då också bevisar när jag säger det. Nej, det är inte min dröm att stå där. För att Vegas är, showbranschen är väldigt smutsig och alltså det är bara de allra största som har det väl förspänt för sig. Resten, det är ju så i Vegas, man tänker så här, det är bara top of the line. Jag skulle säga 20-30% är top of the line. Sen är det så mycket mediokert och rent ut sagt skitdåligt, billigt skit runt om på små teatrar där. Vilket vi ser också, varenda föreställning. Bara för att det är lite kul att se i ren lärdom. Plus att det är lite skönt att se och bara, jag skulle bitch-släpa er när som helst. Och ni står i Vegas och det gör inte jag. Mm. Och det är en lite skön känsla även det.
Men i min författade mening är att showbiz är ganska så... Att det är ganska så mycket droger i showbiz. Är det det?
Jag skulle säga i Vegas, vi har ju lärt känna lite folk där. Där är det nog det. Sverige, Stockholm, nej. Ja, alltså under alla mina år, som sagt, nu är inte jag kanske riktigt i de liksom bland dem. Jag sitter inte klockan 2 på efternatten på efterfest liksom på en festival. Jag har aldrig giggat på sådana, liksom Hultsfred och sånt. Så det, jag vet inte hur det är där. Men där jag rör mig, där är det noll och ingenting. Öl tycker vi om.
Öl är gott.
Men jag kan tänka mig, jag läser ett par Las Vegas bloggar och jag har läst till mig att alla de här Cirque du Soleil, att de lever ett ganska dekadent liv där borta.
Jag har också hört det. Jag har hört att det är en sexorgie.
Ja, det är det jag läste också. Och det är väldigt, jag älskar ju, jag har sett alla deras föreställningar. Jag är lite besatt av hela Cirque du Soleil-organisationen och läser om det. Och nu hittade jag faktiskt en blogg här nyligen där det var så här, jag är Cirque du Soleil-artist och jag svarar på allt. Och så fick vi att folk mata frågor. Jätteintressant. Allt ifrån till vad de tjänar, om det är det här dekadenta. Men han eller hon eller hen hävdar ju att det inte är det. Men jag kan berätta vad de tjänar, vill du veta?
Jättegärna.
Mellan 50 och 100 000 dollar per år. Vilket ju är...
Måste jag överlägga här?
Ja, precis. Okay. Men med deras mått mätt så är det en ganska bra lön.
Ja. Men sen lever de väl det livet dygnet runt också?
Ja, det gör de. Men de allra bästa, de tränar ungefär 3 timmar i veckan bara för att bibehålla det de gör. Och de flesta tränar inte alls för det är så farligt så att de vill inte skada sig.
Men vad är det han heter? Det är någon som är regissör för Cirque du Soleil som jag har sett en dokumentärfilm.
Ja, det är den här franska ägaren. Vad heter han?
Ja. Men han är ju väldigt bestämd. Han var ju kompis med Michael Jackson också, va?
Just det.
Just det. Jag såg någon, om det var Michael Jacksons, någon av alla hans filmer efter han gick bort där.
Ja.
Det verkar vara jävligt coolt i alla fall.
Ja,
jag har ju inte varit på det.
Nej, men. Jag skulle ge min högra hand för att gå in backstage efter någon av de här stora K på MGM eller O på Bellagio och bara få se hur allting funkar. Ja. Det skulle vara oerhört coolt.
Men jag har hört också att det är snordyrt att gå på de här.
Ja, det är det. Absolut. Vi bränner x antal tusen varje år på showbiljetter. De dyraste, de är fan snart uppe i $200 alltså. Mm. Men jag skulle säga en bra men det är en lax liksom för en bra föreställning.
För ett par timmar eller?
Ja, en och en halv, max 2. Mm. Men tänk då, ta till exempel O på Bellagio, ta in 2000 pers. 1000 kronor, det är 200 000 gånger 1000. Det är 2 miljoner.
Ja, exakt.
Ja. Och så fyller de föreställningar, eller de fyller den 2 gånger per kväll, klockan 7 och klockan 10. 6 dagar i veckan. Det är pengar in.
Kikling.
Och det har de gjort i 20 år.
Ja, det är ju lite. Ja. Då kanske man har råd att ge de här artisterna lite också.
Det tycker jag.
Om jag bara drar tillbaka lite. Jag är lite intresserad av det här med hur man börjar att trolla och vad som, alltså drivkraften till det. Och vad är det man börjar... Nu när jag sitter i en soffa, du sitter på en stol här.
Mm.
Väldigt trevligt. Men när jag satte mig ner här så låg det som att du hade varit här och lagt en liten trollstav innan. Så låg det en här borta. En sån med en blomma som man kan...
Ja.
Är det sånt man börjar med eller vart börjar man någonstans? Man börjar ju inte med den här fläkten som står
där. Nej, det gör man definitivt. Det där avslutar man snarare med. Nej, jag skulle nog säga att de allra... Lite beroende på vilken ålder. När det är barn, då börjar de ofta med en trollerilåda. Och så blir det något sorts intresse. Och så köper mamma och pappa någonting mer. Någon annan trolleri. Och så liksom börjar man i den änden. Läser lite böcker och... Om man är duktig så lär man sig klassikerna först.
Jag hade ju din trolleriroll när jag var liten.
Bra, tack så mycket. Catching royalty. det är en väg. De som börjar lite äldre, 9, 10, 11, 12, där. Eller ofta är det så, man kanske har fått en trolleriroll när man är liten. Och så plockar man upp det när man är tweenie eller början på tonåren. Då börjar 99 av 100 med en kortlek. Och idag, tack YouTube, så har du ju alltså miljoners trolleritrick som du kan göra där. Så med en kortlek och YouTube så kan du göra, då har du ett par års övning framför dig.
Okej.
Okay. Och ofta så tar man det, många stannar på kortleken och liksom utvecklar den. För det är ju, kortlek är ju fruktansvärt komplext. Du kan göra liksom, du kan göra en hel... karriär. Jag för 2 veckor sedan, en vecka sedan, så är jag nere i Lund. Vi åker dit varje år, första veckan i oktober. Det är så här Magic Weekend.
Okay.
Jag har haft 23 års tid.
Är det i samband med comedyfestivalen?
Nej, det är det inte. Det här är helt fristående. Det är kongress för norra Europa, Skandinaviens och Nordens trollkarlar. Så det brukar vara mellan 200-400 trollkarlar som träffas. Och så dricker vi öl och folk trollar för varann och så ser man sjuka mängder med trolleri. Ofta många av de främsta från runt om i världen som kommer dit och uppträder. Och så är det lectures och workshops och sånt där. Och
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är väldigt mycket kort. Det är väldigt poppis. För det är så enkelt att ta med. Och det går... Det är bara klyscha, men det är sant. Det är bara fantasin som sätter gränser. Du kan göra vad du vill med en kortlek.
Okej, okay, men sen när du liksom kan all, om man säger basic grejer, och jag kan tänka mig att det finns något slags som att det här ska man kunna, eller om man vill gå vidare. Om då du hittar på ett trolltrick som ingen annan har gjort innan, har man liksom patent på det?
Det beror på, du kan söka patent på trick, men alltså oftast handlar det om rätten till trick. Har du publicerat det? Till exempel i olika magasin runt om i världen, så kan du ju claima en upphovsrätt onekligen. Men sen är det ju ofta så att ofta så finns det ju en grund, ett grundtrick, och så gör folk små variationer på det hela. Men visst, kommer du på ett trick så kan du definitivt, du kan ju ta patent på om det är till exempel en gimmick, att du ska göra någonting fysiskt, att du bygger en bok med en speciell ficka i eller någonting liknande. Dock så spelar det inte så stor roll hur mycket patent och grejer du har. Det finns ett stort land i öster som skiter i det och pumpar ut ganska mycket prylar i alla fall. Men visst, man kan ta patent och kränga prylar.
Men hur mycket kan man få för det om det är ett jävligt bra trick liksom?
Det där frågade jag. Jag driver ju sedan ett år tillbaka magicland.se, som är ett litet community/trolleriaffär på nätet. Och så nu har jag mycket större insikt i det här med att handla in magisk rekvisita och sälja det och vad det innebär. Och, jag pratade med någon och frågade bara, men ett riktigt jäkla bra trick som kommer, som liksom slår hela magivärlden med häpnad. Då kan du sälja 10 000 trick. Så det är inte skitmycket. Det handlar om liksom worldwide. Men vad du kan göra, det är ju så här, det finns... Nu är vi inne på trollkars insiders här, men jag brukar säga att det finns trollkarlar och trollkars-trollkarlar. Trollkars-trollkarlar, det är de här smarta, duktiga tänkarna. För att bara släppa några namn, vi har några här i Sverige, till exempel Tom Stone, vi har Anders Modén har kommit på, några riktiga storsäljare runt om i världen, och Johan Ståhl, en god vän som inte har kanske producerat så mycket prylar, men en rutin som han har vunnit priser runt om hela världen med. Men det här är trollkarlar som är sjukt duktiga, brighta, som kommer på saker, paketerar det hela snyggt och säljer till oss andra trollkarlar. Och vi köper de här prylarna, och det kan vissa tycka låter tråkigt, men gud vad tråkigt att köpa ett trick. Ja, men det är liksom, folk kan köpa en gitarr också, men alla kan inte spela på det. Och så tar man hem det lilla tricket. Det kanske är en ny kortlek med någon speciala kort, eller ja, till någonting stort på scenen. Så får man liksom flura ut sin egen presentation och hur man vill göra det här tricket själv. Och förhoppningsvis kommer man upp med någonting som är förhoppningsvis lite originellt och inte väldigt mainstream. För så blir det ibland att folk gör saker som liknar eller till och med är identiska med varandra.
Men det man tjänar pengar på, det är snarare showerna än att sälja trolleritrick och sånt.
Ja, det kan man, ja, men, ja, för mig är det så. Jag tjänar inga pengar. Jag har inte kommit med någonting överhuvudtaget i originaltrick. Jag köper trick och jag är ute och giggar och där tjänar jag mina pengar, shower. Medan till exempel andra då åker världen runt och säljer sina lectures och säljer sina prylar. Och det kan vara det är de som är de absolut bästa som gör det. Det är så här, bara för att du är mest känd betyder inte att du är bäst rent tekniskt på trolleri. Tvärtom. Jag kanske är en av de kändare trollisarna i Sverige, men definitivt inte en av de mest tekniska, kunniga och duktiga. Utan där det finns 14-åringar som slår mig på fingrarna stenhårt när det gäller sånt här.
Men det låg först, det är ju det.
Ja,
första,
ja, det är ju det. Lite beroende på vad man vill göra. Liksom. Vill man ut och gigga, ja, men då kanske det är så. Och det här, men nu ska vi se om jag generaliserar nu lite grann. Ja, det gör jag. Men oftast är det kanske inte de som, om man räknar framgång med att bli känd, om vi får göra det nu här, om det känns lite fel egentligen. Men om vi räknar det som framgång att bli känd, så är det inte de mest tekniskt skickliga som blir de kända. Det är oftast de som kanske tänker mer presentation än trick. Och det där är ett evigt återkommande mantra vi har i trollerivärlden. It's not the trick, it's not the trick, it's not the trick. Ett enkelt, skitenkelt trick, en tändsticka går sönder och blir tillsammans, kan vara ett förbannat dåligt banaltrick hos en dålig trollkarl. Medan hos ett proffs så kan det bli ren och skär jäkla magi. Det är så väldigt, väldigt olika på hur man presenterar saker och ting.
Är den bästa på detta David Copperfield eller?
Ja, det är han. Är överlägsen och överjävlig i att paketera magi. Alltså verkligen magi. Jag tycker knappt om ordet magi. Jag tycker att det känns lite högtravande och sådär. Men när han gör det, vi ser honom nästan varje år i Vegas och nu senast, Han har gjort en och annan föreställning. Så vissa år är han skittrött och verkligen, du vet, inte sugen. Men nu senast, då hade han flera nya effekter. Och du vet, vi sitter bara och skriker. Och han fick en stående ovation mitt i föreställningen. Det har jag aldrig sett på någon föreställning i Vegas. Vet, folk bara ställer sig upp och skriker. Och han är unikum, verkligen. Han kan. The next stop's where I get
off. Du, om vi ska tala lite från början, första gången man såg dig och sådär. Har jag rätt om jag säger att du var med i Dr. Albans 10 små moppepojkar videon?
Ja, det är korrekt.
Var du en av moppepojkarna?
Ja, jag var en av moppepojkarna. Så då var jag så 15 år gammal. Och det klippet kommer jag alltid få leva med. Det är ett antal olika program som brukar slita upp det bakfickan. Det är kul, det är skitroligt. Vi var 10 små moppepojkar då som skulle falla av en efter en. Det var Länsförsäkringar eller Folksam tror jag som gjorde den för liksom, ja, skrämma pojkarna så att vi skulle använda hjälm.
Just det. Men hur fick du det gigget då?
Jag tror att det kan ha varit bara någon så här, du vet, liten blänkare i liksom blaskan. Vi behöver moppepojkar. Och jag kommer så väl ihåg det att det var så här, vi kom dit och vi jobbade som råttor. Vi åkte efter den här, det var någon B-reklamfirma. Du vet, man fick en kanelbulle om dagen och en käftsmäll. Och, det var verkligen, verkligen ja, slita för ingen ersättning alls. Men det var kul, det var ju roligt. Det
måste vara roligt nu efterhand också, speciellt med tanke på att alltså, låten blev ju väldigt välspelad också.
Ja, verkligen. Och den har x antal klipp, eller klick på YouTube också. Så att, nej, det är kul.
Och sen sådär en 8 år senare så var du med på Rymmen, va?
Ja,
som
precis.
Var väldigt stort. Alltså jag kommer ihåg detta. Hur vi satt bänkar. Det var på fredagkvällarna, va?
Uff, ja, det var så... Ja.
Och, alltså det var så coolt. Det var så nytänkande, tyckte jag. Och du var med i 2 år. Men ja, första precis. Året så kom du väldigt långt, va?
Ja, första året så vann vi en bil. Vi var med i 4 veckor då. Så vann vi bil och grejer där i säsongsfinalen. Så det blev ju jättestort. Det ska ju tilläggas då att det här är alltså 98. Det finns i princip bara 1, 2, 4. Det var enorma tittarsiffror. Och man blev verkligen, du vet, känd över en natt. Och då gav vi oss ut i det där och blev väldigt kända. För det var verkligen, Sverige stannade upp den där 2 timmarna mellan 8 och 10 på fredagskvällarna när det där var. Och folk i småstäder stannade verkligen upp sina liv för att hjälpa oss när vi åkte runt där. Så det var en otroligt mäktig grej.
Men hur riggat var det då?
Du kommer aldrig få ur dem att det är riggat. Och så här, det är inte riggat förutom att det är så här. Gör du bra tv, då är chansen större att du är kvar. Gör du dålig tv, men då är chansen stor att du åker ur. Och vi fattade det direkt. För att det här, jag vet inte om jag berättar det här, det kanske jag har. Men de satte ju oss i fel loge när vi kom dit första gången. Vi hade gjort tv, vi fattade ingenting. Sitter i en stor loge och bara, ha shit, direktsändning, fattar ingenting. Kommer in där och var på, de sätter oss i Martin Timells loge som inte är där. Men hans manus ligger där. Och vi börjar bläddra lite grann i det och tjofa drittan. Och så kommer vi till sista sidan och ser att, och ut åker bla bla bla. Och in kommer Tobbe och Tony. Och då fattade vi att, aha, är du rolig? Är du kvar? Är du tråkig? Åker du ut? Och rolig innebär att du skiter i pengarna. Vi skulle göra uppdrag varje dag för att tjäna pengar. Och sen skulle man gömma sig. Är du tråkig, då gör du bara uppdraget. Och så sitter du och häckar någonstans och gömmer dig. Är du rolig, men då kanske du gör, när du ska bada bastu med 20 gamla gubbar, kanske du försöker göra det på torget snarare än i ett badhus och gör lite show av det. Och det efterlevde vi stenhårt. Och mycket riktigt så fick vi vara med då 4 veckor då och 3 veckor sedan. Men när fredagen kom, när det var liksom jakt, då var det på riktigt. Definitivt. Och det var säkert flera gånger som de hade tänkt att nja, de här killarna kanske inte behöver ha något mer. Men som vi klarade oss. Och åt andra hållet också. Liksom, att de ville släppa en. Men att det var någon idog spårhund som hittade dem.
Men vad var tittarsiffrorna på programmet?
Jag tror att det var runt 2 miljoner. Då.
Alltså, det är ju inget program som har det idag.
Nej, det är typ Mello och de här stora.
Ja, okej. Jo, ja, kanske kanske Mellon, men
ja. Nej, men det var ju det. Det var enormt, och du vet, när vi kom in i små städer. Jag säger små städer för vi höll oss mest i dem. Vi fattade på en gång att det är där ett folk i Mannerhus, vi hade 100 kronor att leva på. Vi behövde aldrig betala någonting när vi gick in på ett hotell. Vi fick sviten och du vet, det här 5-stjärniga lunch och middag varenda dag. Och det var rockstjärneliv som vi åkte runt och gjorde.
Och sen så var det 99 som Jalle och Hev var med, eller?
Nej, de var med 98
också.
Ja, precis. De var med där i början. Så här var det. De var med 98. Det var då det small för dem. Precis innan vi var med. Och så kom vi och tog över när de åkte ut. Och sen kom de tillbaka 99 och de blev ju så sjukt stora där. Sommar 98 var ju de ute och turnerade.
Alltså ja. Efter programmet.
Ja, ut, precis. Det är ju helt... Alltså det var så stort. Det var så stort. Vi följde med dem på turnéstopp. Det var så stort. De kunde säga 20-30 000 i publiken. Helt sjukt. Och året efter 99 då, när vi fick fortsätta. Fyran såg att det hade funkat bra med oss. Så då ringde de och bara, men ni åkte ju aldrig fast. Vill ni kanske inleda nästa säsong? Och det ville vi ju gärna. Och då var de spårhundar. Då jagade de oss bland annat.
Okay.
Så på det sättet var de med då igen.
Som ett slags dragplåster?
Ja, precis.
Okay. Och sen så som jag har förstått det, så efter detta så ringde TV4 dig och ville ha dig.
Ja, precis. Ja, inte riktigt. Men de frågade, jag kände en av kameramännen där. Jag hade ju lärt känna Sofia Wistam.
Okay.
Då Eriksson.
Sofie Propp.
Ja, precis. Och hon jobbade med barnprogrammen då. Hon var precis på väg därifrån. Men hon hade någonting mer att gjort. Hon har gjort Sofie Propp och allt det där. Precis. Hon var på väg därifrån. Så jag pratade med henne. Och så pratade jag med vår kameraman då. Basse hette han. Och han bara, jag funderar på att söka det. Jag bara, ja, kanske jag också skulle göra. Och så frågade fyran då om jag ville testa. Och så gjorde jag det. Och jag kom väldigt väl ihåg det. Man skulle komma dit och så skulle vi egentligen låtsas Latchulajban. Och jag tror inte att vi var jättemånga som sökte det där. Jag vet att de var ute. Man fick skicka in VHS-er. Och det fick de ett gäng. Men jag tror inte vi var jättemånga. Kanske 5-10 personer fick komma till studion och prova. Och så låg jag en dag då, det här var på sommaren kommer jag ihåg, låg jag duktigt bakis på ett hotell i Uddevalla när producenten Lotta Olsson, numera Beck Remnes älskade damen, ringer till mig och bara hej hej, ja du, nu har ju du varit här och ja, det känns ju bra och ja, ja, vi undrar om du vill börja jobba här som programledare hos oss i Lattjo-Lajban. Och den glädjen är ju bra. Den är ju riktigt läcker. Och sen jobbade jag där en himla massa år fram till 2005-6.
Jag kommer ihåg, alltså, i alla fall i min familj så gick jag och min syster alltid upp 7:15 ja. Och satt och kollade till 7:30 och sen gick till skolan. Ja. Dels undrar jag, hade de, alltså TV4, någon speciell tanke med att det låg just 7:15 till 7:30 innan barnen gick till skolan, eller?
Ja, det var nog tanken från början. Och sen var det ju, det var ju liksom bästa tiden. Och den är ju perfekt. Nu när man är förälder själv så förstår man ju hur viktig den där kvarten var. Nu har vi ju bara, nu sätter vi bara på barnkanalen så kan man göra sig självordning. Men den där kvarten var ju oerhört viktig för de vuxna. Så det fanns nog definitivt en tanke med det. Sen var det ju så att ju längre tiden gick, det är ju så, man får inte göra barnprogram. Eller förlåt, man får inte göra reklam runt barnprogram. Så för TV4 var vi bara en kostnad.
Men varför får man inte göra det för?
Nej, det är så enligt lag i Sverige. Man får inte göra direkt reklam mot barn under 12 år. Så det är förbjudet. Så därför fick man inte göra någon reklam före eller efter Lattjo. Utan det var liksom, innan så var det något inslag och direkt efteråt så var det nyheter. Och det gjorde att vi egentligen bara var en kostnad och inte någon intäkt. Vilket gjorde att vi inte var högst i rang, kan man säga. Minst sagt. Om en uppskattade, men inte högst i rang. Vilket gjorde att programtiden sjönk mer och mer och mer. Och de flyttade bort och sen till 7:00. Men då hade jag redan hunnit sluta. Och nu har det försvunnit helt. För det var så att fram tills för ett par år sedan så hade TV4 ett avtal med staten. Jag tror att det heter koncessionsavtal. Skitsamma vad det heter. Där var det liksom att TV4 för att få sända i marknätet skulle de sända x antal timmar egenproducerad barn-tv. Och nu finns det inte det längre. Och således har barnprogrammen skjutits bort till oigenkännlighet.
Vad var tittarsiffrorna?
På Lattjo?
Ja, på Lattjo.
Alltså vi låg högt. Vi låg mellan 150 och 300 000 varje morgon. Och det var...
Alltså, oj.
Ja, det var ju stort. Det var ju liksom... Det var väldigt stort. Och det märkte man på genomslaget också. Det var väldigt poppis.
Jag kommer ihåg de där stora geléråttorna ni hade.
Ja, oh, just det.
Jag ville alltid ha en sån. Jag fick heller en sån.
Du, jag provade en sån. Jävla väckliga de
var. Har du ätit en sån?
Ja, eller en del av den. Du missade ingenting. De var inte alls så härliga och goda som de små.
De såg så här slimy.
Det var precis det de var. Det var mer som att äta jello än en god geléråtta.
Okej. Ja, det kanske var tur då.
Ja.
sedan 2005 så var du programledare i Idol, va?
Ja, precis. 2005. Japp.
Hur var det då?
Det var väldigt kul. Det var Anders Knave, den härliga gubben som frågade. Han var programchef där då. Frågade ifall... jag och Johan Wiman ville leda det. Och det var ju roligt. Det var lite så här, då kändes det som, ja, nu tar vi nästa steg i karriären. Nu släpper vi barnprogrammen och så gör vi det här. Och det var skitroligt. Det var ju året efter David och Peter hade gjort det. Och det blev bra, tyckte jag. Jag kommer ihåg, vi fick faktiskt bra kritik också. Men sen kom ju fyran på att nej, men vi ska byta ut här lite gärna. Vilket vi inte tyckte var så roligt. För då åkte vi ut. Och så kom ju, jag tror att det var Sanna och Mogge som körde året där. Sen var det Carolina Gynning. Och, de har ju bytt lite gärna. Exakt. Vilket jag egentligen tycker är väldigt fräscht och roligt. Att man testar nya konstellationer. Men det är tråkigt när man själv åker ut.
Men då 2005, det måste väl vara tiden då nästan Idol var som störst, va? Eller?
Ja, det är...
Eller vilka var med 2005?
Ingen aning. Agnes.
Ja, men det är ju den tiden där det, eller?
Ja, det var sjukt stort. Jag kommer ihåg att på finalen hade vi 1 miljon röster. Jag vet inte hur många de har idag, men jag tror inte att de har 1 miljon röster. Så det var enorma mängder som röstade. Men jag vet inte hur det var tittarsiffrmässigt. Det var ju sjukt stort. Det var ju fyrans största program. Men jag vet inte hur det står sig emot idag. Jag tror att det är väldigt stort idag med.
Det kanske det är. Ja. Men det känns ändå som att det är...
Nu finns det många andra stora format som är där och krigar. Liksom.
Ja, dels det. Nu ska jag inte vara sån. Men alltså, någon fredag har suttit hemma. Det är ju inte lika bra.
Nej.
Eller jag tycker inte. Alltså, inte idolerna heller. De är inte lika duktiga. Jag tycker inte det.
Jag tycker kanske inte heller det. Jag ser mest för att jag tycker om att se min kollega Lernström göra ett sånt fantastiskt jobb.
Ja, väldigt duktig. Ja, jag skulle vilja ha med honom här.
Ja, han är fantastisk. Och så trevlig också.
Mm, han verkar väldigt sympatisk.
Maila och fråga.
Mm, jag ska göra det. Sen så var du deltagare i Let's Dance där. Du var inne lite på det.
Ja, precis.
Och kom två, va?
2007, ja, precis. Ja.
Hur var det då?
Jag är väldigt nöjd. Det är bland... Gud, det är så... Ja. Nej, men det är bland det roligaste jag har gjort i tv-programsväg. Det är 10 veckor som är helt sinnessjuka. Du tränar, tränar, tränar. Och när fredagarna kommer så är det så jäkla kul. Det är så anspänt. Det är så läskigt. Men det är så fruktansvärt kul också. Det är liksom... Det är såna... Jag tror varken före eller efter att man har upplevt såna rusher av adrenalin i kroppen. Du vet, när jag står där och bara plats på golvet för. Och du vet, när du ska dansa, du ska göra en sån otippad pryl ganska länge i tv-direktsändning. Och du vet, då var det också det så här 1-2 miljoner tittare. Den ruschen är ju fantastisk. Och så går du ut efteråt och festar med alla deltagare.
Det skulle ju vara det som jag alltså skulle se fram emot mest.
Ja,
alltså det här med att man dansar, sjuka. Man går vidare och sen så bara ut.
Ja, och du vet den känslan, du vet, man kommer ut, du vet, endorfinerna sprutar ur öronen. Och så festar det loss och så är du bakis på lördagen och så är det bara in och börjar träna igen. Men det är tungt också. Det är nog det enda programmet som har fått mig att gråta, tror jag. Ja, det är det nog. Jag vet någon gång där mot slutet. När det, alltså man tränar så jävulskt mycket. Och det kostar på familjeliv. Det kostar på alla sätt. Men då var det någon gång jag bara var på väg dit. Så jag satte mig bara och började skaka i bilen och gråta. Och bara ringer och bara, nej, jag kan inte träna idag. Så då tog vi. Men det var också, vi körde ju ganska hårt. Det var liksom sex dagar i veckan. Hård träning. 5-6 timmar om dagen.
Får jag fråga, jag hörde när Maria Montazami var med.
Aha.
Att hon fick en hel del pengar för det.
Aha,
fick du också det?
Nej, när vi var med, då var det verkligen stenhårt. Första och andra säsongen, jag tror att det var i säsongen efter oss som de började förhandla. Men när vi var med, då fick alla samma summa. Då fanns det liksom inte något utrymme för liksom någonting annat. Och det var en okej, eller med facit i hand, skitdåligt med tanke på hur mycket jobb vi la ner.
Får du berätta vad ni fick för det?
Ja, det är så jäkla...
Det är så många år sedan.
Ja, det är så många år sedan, så det kan jag väl göra. Jag tror vi hade 10 000 på fakturan per vecka, vilket kan låta mycket. Men det är som sagt på faktura, och för det heltidsjobbet man gör så kanske det inte var så mycket pengar. Men det är reglerat idag med råge.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag hörde någonstans vad Maria Montazami fick. Och
Han var väl uppe på en halv mille någonting, va?
Något sånt.
Mm. Grattis.
Grattis. Men sen så var det ju Jury Talang också. 08, just med tanke på det här att det kommer så många mer format som liknar lite Idol.
Ja,
och sådär.
Precis. Och då efter det där, och det är det där, är man med i ett program och så blir det lite succé om man kanske vinner eller kommer tvåa, så kommer det ju förfrågningar på annat. Och då får man vara lite selektiv. Jag fick därför förfrågningar från lite andra kanaler, men jag kände inte att det var aktuellt. Liksom. Och så kommer 400 frågor om jag ville vara jurytalang. Och det kändes klockrent. Och efter en lång och segdragen löneförhandling så hoppade jag faktiskt på det i sista sekund. Och det var skitkul att göra i 2 år som jury. Jobbigt. Ibland och behöva vara elak. Och sen resterande 3 år då, 9, 10, 11, så var jag och Marco programledare.
Just det.
Så jag gjorde det sammanlagt 5 år.
Men när du var i juryn där, var inte du castad som den snälla egentligen?
Jo, det var
Bert
jag.
Karlsson som den
elaka. Precis, precis. Och det var jag. Och jag var den snälla. Ibland kunde jag bita ifrån. Men jag skulle ju vara den roliga och snälla. Och det var jag. Och det kändes... Bra.
Ja, skönare det.
Ja, faktiskt.
Och Nu så är du väl programledare för Torsk på tuben, va?
Dock så är man ska aldrig säga aldrig, men så tror jag inte att det kommer bli någonting mer just nu.
Vi har spelat synd.
Ja, jag tyckte också det. Ja. Det är ju ett litet utskällt program, men vi hade fan bra tittning på det. Det var, nu har vi ju slippat till det. Det ligger en säsong 2 hos TV3 som kommer sändas, gud vet när, till våren kanske.
Ja, för jag läste någonstans, nu vet jag inte om det är, men jag läste någonstans att det kommer sändas 2015.
Ja, men då är det det. Och det är ju, första säsongen är alltid första säsongen, den som har sänds. Och det var ju kul, men man vill putsa till. Framförallt var det långt, det var en timme. Nu har vi skalat ner det till en halvtimme, så nu är det så rappt. Så nu är det liksom jag ska säga, nästan ett helt annat program. Här kommer det någon.
En trollis.
Det är någon kollega. Ja, ska vi se här. Tjena!
Tjena!
Vad trött det ser ut. Det kommer alltså in en väldigt trött Jonas Ljung här. En av Sveriges få professionella trollkarlar. Hej!
Tjena! Känner mig lite...
Vi gör en intervju här.
Ja.
Ja, jag håller med här. Jag såg på Instagram, du var på Vickan och drack sprit i natt.
Det är
ingen
hemlighet. Det är så trollkara jag gör. The next stop's where I get off. Vart fan var vi? Torsk på tuben var vi?
Ja, precis. Nej, men, så det ligger en säsong 2 där som är bara halvtimmar, som är svinbra. Så det ska bli spännande att se hur den... Jag hoppas nu att TV3 inte lägger den på någon obskur tid. Att de lägger den på en bra tid så man ger den en chans.
Men är det ett eget format eller?
Nej, det är det inte. Det är dansk format som heter Fisk... Klipp fisken i! Ja, för helvete men! Som är succé där borta. Jättepoppis. Och jag tycker själv att det är skitkul. Det fick ju kritik för att det var lite gamla klipp ibland. Första säsongen då fick vi inte riktigt välja klipp själva. Men nu har vi gjort det här i säsong 2. Men risken finns ju att ju längre det går, desto mer inaktuella blir de här klippen.
Jo, det är klart. Men vadå, alltså, många tv-program gör väl inte succé första?
Nej, ytterst 2. Ja. Man behöver ett par säsonger och sätta ett format. Men så är väl så... Ja, man ska inte snacka skit om någon, men ibland, vissa kanaler kan ibland ha svårt att ge format tid. Och det, för det är det man behöver, såklart.
Har du någon gång tänkt på att göra något eget format under TV, alltså börja med produktion också?
Ja, jag håller faktiskt på att jobba nu med ett format, eller egentligen en tweakning av ett amerikanskt format.
Vilket
som då? Får se. Det kan jag inte riktigt säga, det är lite hemligt, men om allting går vägen så kan det bli kanske verklighet någon gång sent nästa år. Men det, då är det mycket som ska klicka. Oerhört mycket som ska klicka.
Får jag fråga lite vilken genre det är då?
Underhållning.
Okej.
Okay. Ja, det är... Ja, underhållning. Det är nog sån så jävla hemlighetsfull. Det är alltid sådär, man vill inte ge iväg allt för mycket. Men vi får se om det blir någonting. Jag jobbar med produktionsbolag nu i alla fall.
Nu så lever du med fru, 2 barn och hund Bosse, va?
Ja, precis.
Hur är det då?
Det är väldigt bra. Jag älskar Svenssonlivet. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså, verkligen. Och jag tror att jag fick leva rövare i ungdomen och halva vuxenlivet fick jag leva rövare som en galning. Så jag behöver aldrig egentligen stå hemma. När jag står hemma på en fredag kväll med ett glas vin så behöver inte jag fundera på hur är det där ute i liksom nattklubbens värld. För det vet jag, för jag var där en gång och det är ingenting som suktar. Så att jag älskar Svenssonlivet. Liksom parmiddagar, villa, Volvo, hund och landställe. I love it. Mm. Och det är skönt faktiskt att känna så.
Jag tycker det låter så skönt. Jag har jobbat krog många år.
Ja,
så jag är, eller jag är inte lite, jag är jävligt trött på det.
Ja, det är ju det är kul ett par år.
Ja, sen är det ju klart det är kul att gå ut och ta på bira ibland.
Ja, det är skitkul. Och det är också kul när man lever Svenssonlivet då. De ytterst 2 gånger per år som man kommer ut på middagar, då är man ju taggad som en jävla iller alltså. Då är det skitkul. Men likförbannat så är det så här, jag är dålig på att vara uppe sent. Så klockan 11 då får jag alltid ångest och så måste jag vara hemma. Ja, senast 1. Det är liksom, efter det mår jag fruktansvärt dåligt.
Jag läste någonstans att din son föddes 10 veckor för tidigt.
Ja, precis. Han kom i våras 10 vecka 30 med väldigt buller och bång. dramatisk födsel, och vilket resulterade i 5 veckors tid på neonatalen på SÖS, där vi bodde dygnet runt då innan vi fick komma hem. Och det var galet. Det är så här att livet stannar upp, tryck på paus på allting och bara gör det här. Och hur konstigt det än låter, nu har allting gått väldigt bra sen dess, sen den dagen. Men på något sätt så skulle jag inte vilja vara utan den upplevelsen heller, på något konstigt sätt. Det var omtumlande, men ändå, ja, livsberikande kanske är fel ord. Man är en erfarenhet rikare.
Alltså, omvärderar man livet på något sätt?
Jag önskar att man kunde säga det. Till en viss del ja, men det var, jag skulle nog säga så här, första månaderna ja, men det är läskigt vad snabbt man hamnar i samma gamla gängor igen. Och är lite otacksam inför livet. Liksom, ta saker och ting för givet. Det är snabbt vad man hamnar där igen. Alltså.
Men om ett barn kommer 10 veckor för tidigt,
ja,
hur litet är barnet då? Det måste
då
ju
är det ett litet mjölkpaket. Alltså, ja, 1,5 kilo världen. 1,4. Så då är man liten. Alltså.
Ja.
Ja, normalt barn. Normalt säger jag. Men det kan vara diffa och enormt. Men säg 3,5 kilo så... Han var 2 kilo för liten.
Okej.
Okay.
Har byggt på sig nu då?
Ordentligt.
Ja, skönt.
Jag är nästan tjock, så jag börjar banta honom. Nej.
Vad skulle du vilja göra mer av, Tobbe?
Du, fan, det där är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag är så... De säger att man ska sätta upp mål och liknande. Men jag är så jäkla nöjd med det jag gör och har fått göra. Så inom trolleriet har jag ingen riktig aning. Jag vill bara fortsätta göra det jag gör. Göra nya, roliga, stora shower. När man tänker tv så skulle jag vilja göra mer roliga program. Jag tyckte Tuben var väldigt roligt. Jag skulle vilja göra någon sorts program i Vegas. Någon sorts undersökande, rolig, galen grej där. Jag vet inte vad, men någonting. Och när det gäller privatlivet så skulle jag vilja ha mer tid. Ja. Som alla småbarnsföräldrar.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är det, ja, som är stora problemet.
Yep.
Är det någonting som jag inte har frågat dig som du trodde att jag ville prata med dig om?
Nej, men vi har ju fan gått igenom hela karriären, halva livet. Lite framtid.
Eller någonting som du,
ja,
jag skulle
tänker.
Vilja...
Ja, precis. Precis, jag tänker på Kristoffer Triumfs fråga här. Vad vill du rekommendera?
Ja, men vi kör den då. Ja, vad vill du rekommendera?
Då vill jag rekommendera... Vad fan, jag har ju tänkt någon gång att det där skulle jag ha ett svinbra svar på.
Har du, nu kommer en annan fråga.
Ja.
Har du blivit inbjuden till honom någon gång?
Triumf? Mm. Nej, det har jag inte. Och det kommer jag nog inte bli heller. Så än en gång. Barnunderhållare, finrummen, icke... Så att, nej, det kommer nog inte hända. Men det är roligt och det var väldigt kul att prata så här. För det blir lite terapi. Alltså man får analysera lite grann vad man har gjort. För det, fan, man rusar bara på snabbt som fan genom livet. Och det är väldigt sällan som man nu får stanna upp en timme och bara, okej, vad är det jag har gjort för någonting?
Men vill du rekommendera någonting?
Jag vill rekommendera att man ska se mina kollegor Brynolf och Ljung som står här. När de giggar, de är fantastiska. Och så vill jag rekommendera att man kommer att se på mig så när klart. Jag är ute och giggar.
Det ska vi göra.
Ja, så enkelt är det, om man vill ha ett gott skratt.
Exakt. Tobbe, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Tack själv, Johan. Det var mycket trevligt.
Talk about it. You may rather be joking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.